Välkommen till Tyresö radion och det här programmet i serien Kommunstyrelsens ärendelista. Jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har sakkunnig person också här i studion. Hej Mats Lindblom!
Hej!
Och idag pratar vi om sammanträdet per den 7 maj, eller hur?
Just det.
Mm. Ja, en som vanligt diger lista, men det kanske är, ja vi får se. Det är ju mycket som handlar om den här nya, vad säger man, nya styret och det som kommer med det och så.
Ja, precis. Det blir mycket om nya styrets nya nämndorganisation och alla konsekvenser det får för att man måste ta en hel rad, en hel räcka med och formella beslut kring det här. Men vi kan väl ta oss igenom dem också, tror jag.
Precis, och det här är ju sånt där som jag antar alltid kommer i samband med att det är ett nytt styre, eller hur?
Ja, alltså det liknar ju det som vi ser kanske vid mandatskiftena då. Att det blir oftast några förändringar i alla fall i nämnda organisationer och sånt. Så att, men nu händer det här mitt i, så att säga. Det är väl det som är det ovanliga.
Ja, precis. Men vi kör väl igång då. Mm. Ja, ska vi börja med den första punkten, kommundirektörens rapport?
Ja, precis. Den var, ja, det fanns en hel del att läsa där faktiskt. Jag tänkte ta upp några grejer då. Cynthia då, kommundirektören, hon pushar här för deras arbete kring de här kommungemensamma områdena. Vi har ju tidigare pratat om ledartröjor, alltså folk från organisationen på olika nivåer som har fått lägga arbetstid på att titta på de här kommungemensamma områdena och vilka förbättringar som kan göras och sådär. Nu har man summerat första året av det här och de insikter som finns efter det här, de effekter som man nått. Och nu tittar man framåt då och då kommer man att utse nya såna här ledartröjor. Jag vet inte om man byter allihopa, men det är några nya som kommer i alla fall. Och man tittar också på nya områden. Och det fanns, jag tror att det var 7 nya områden, man kan ju nämna några i alla fall. En var det här, hur kan kvinnor som idag står utanför arbetsmarknaden få jobb? Det tänker man titta på då. Och så tänker man på det här med hur kan man öka återbruket mellan kommunens verksamheter och det lokala näringslivet. Och det finns ett antal andra då. Den sista kanske också bör nämnas faktiskt, det här med att nya sätt för att upptäcka och förhindra olika välfärdsbrott. Det har ju kommit lite medium sånt på sista tiden. Mm. Men det är det man tänker jobba med då, i de här ledartröjorna. Mm. Och ska jag fortsätta lite så kan jag berätta om det här det lokala arbetet mot just de här välfärdsbrotten. Kommundirektörerna i Storstockholm, i Region Stockholm alltså, de har ju beslutat att uppdra åt det här nätverket som finns mellan alla samhällsbyggnadscheferna i Stockholm då. Att kunna samverka för att motverka organiserad brottslighet och infiltration då i kommunens samhällsbyggnadsförvaltningar. Jag kan ju inte säga att jag har sett något tecken på det här, men det är väl säkert på förekommande anledning att man har sett att det här pågår på olika håll i Storstockholm då. Då vill man stävja det.
Och när du säger så, kan det vara att det är någon som sitter och beviljar bygglov då? Eller vad är det man pratar om?
Varför, ja, det kan väl vara hela kedjan där, från att man släpper igenom detaljplan som kanske inte borde gå igenom, man beviljar bygglov kanske. Och det kan ju finnas, det är väl bara fantasin som sätter gränser på hur man kan använda korruption i det här på något sätt. Mm. Men det tänker man i alla fall titta lite närmare på då.
Ja, precis. Och, det är ju, och just då en annan punkt som står där, det är ju också det här med miljö- och avfallsbrottslighet. Och då tänker man ju på de här grejerna som har varit här borta i, ja, var i Södertälje och Salem eller vilka, ja, någonstans.
Ja, det här Think Pink-historien.
Ja, precis.
Ja, det var ingen rolig sak.
Nej, verkligen hemskt. Ja.
Nej, precis.
Så det är jättebra.
Ja, sen har ju Tyresö fått en liten speciell roll också. Det finns någonting som heter Trygg i Stockholms län och det är en styrgrupp då som jobbar med brottsförebyggande arbete i hela länet. Och där finns det myndigheter med som Länsstyrelsen och Polisen och Tullverket och så vidare. Men de har utsett 5 kommuner som är representerade i det här nätverket och Tyresö är en av dem. Och vår brottsförebyggande strateg Isa Strandberg är också med i den här gruppen.
Ja, vad bra. Det är väl jättebra att vi visar framfötterna sådär. Ja,
och så fanns det en rolig sak på slutet också. Aha. Kommunen har gjort en YouTube-film som man har lagt ut. Där man försöker visa visuellt vad Tyresöborna har fått för sina skattepengar 2023. Aha. Jag har faktiskt inte tittat på den här själv, men jag tror att den kan vara rolig faktiskt.
Men då undrar man ju vad man ska söka på. Ska man söka på...
Ja, länken finns på insyn i dagordningen för kommunstyrelsens agenda.
Vi kan ju också lägga ut det i samband med det här programmet så kan man titta
på. Det kan man ju
på.
Tänka sig då att man lägger ut det. Precis.
Nej, men för att, ja, spännande. Annars får man väl söka på Tyresö, så kanske man hittar det.
Ja, jag är inte expert på grejer på YouTube, men den finns där i alla fall. Ja. Och den kan ju vara kul att titta på. Det, ja, det går säkert att hitta den från hemsidan på något sätt också. Ja,
ja. Ha, och nästa punkt då, den är månadsrapportering till kommunstyrelsen mars 2024. Ja, mars då eller bara. Ja. Men det är i år alltså.
I år alltså, ja, precis. Ja, just det. Och man gör, nu när du kommer in i mars så får vi då väl de första årsprognoserna egentligen. För det har gått så pass många månader så man kan prognostisera hela året. Och då pratar vi alltså om en ekonomisk rapportering. Och tittar man på verksamheterna här så tillsammans så taktar de på minus 12 miljoner ungefär på årsbasis. 12 miljoner kronor är mycket pengar, men då ska man tänka på att verksamheterna totalt sett rattar runt ungefär 3,3 miljarder. Så att det är en ganska marginell avvikelse. Så man kan i grova drag kan man säga att de går på budget faktiskt.
Mm, det är inga större.
Nej, precis. Men som vanligt då så är det så, håller jag på att säga nu, som i många år i raden, har ju finansförvaltningen ser ut att göra ett stort överskott. Och där ser det mycket mer positivt ut. Vi hade alltså budgeterat med ett underskott i år på minus 22 miljoner ungefär. Men istället ser det ut att gå plus nästan 68 miljoner. Så det indikerar att det blir ett toppresultat igen för kommunen. Och det är ju roligt. Det är ett positivt problem vad vi ska göra av de pengarna.
Men och hur kan man tolka det då? Är det att kommunen har behövt att låna mindre? För det, är väl inte
det kan
så...
det kan vara att man har överskattat vad räntekostnaden är. Det kan vara att man har högre skatteintäkter än vad som var befarat och sådär. Jag har inte analyserat i detalj. Men det är de här grejerna som inte har med den konkreta verksamheten i kommunen. Utan intäktsvariationer och kanske utgifter för pension och sånt där kan vara lägre.
Ja, just det. För jag tänker i vanliga fall när man säger att man får högre kapitalinkomster så brukar man ju tänka att man har ett konto där man får högre avkastning på. Men så är det ju inte för kommunen.
Nej, alltså det som händer här, när vi gör det här plusresultatet, då kommer ju då upplåningsbehovet att minska. Och det kan ju till och med vara så att vår skuldsättning minskar också. Och då får ju det positiva effekter på räntekostnaderna nästa år. Då. Mm. Men det är ett bra resultat.
Ja, men det kan också innebära att det är saker som man har tänkt att man ska göra som man inte har hunnit göra. Så att kan det vara så?
Ja, alltså, det är mer på investeringssidan egentligen och det slår ju inte på resultatet. Tittar man på investeringsbudgeten så är det ofta så att vi budgeterar mer än vad som faktiskt blir av. Och det är ju pengar som inte behöver betalas ut, det vill säga inte behöver lånas upp i praktiken då. Mm. Och då har ju det en positiv effekt på räntan då. Det negativa är förstås att
det inte
om man hela tiden inte gör det som man tänkt sig så kommer ju rulla snöbollen framför sig, det blir ju inte bra.
Nej, precis. Nej. Ja, då tar vi väl nästa punkt och den tycker jag är lite intressant. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 pratar man. Alltså redan så här tidigt så beslutar man om 2025.
Ja, det här är ju då på kommunstyrelsen. Det här ska ju upp i fullmäktige sen. Och de här taxorna brukar vi normalt sett ta då på budgetfullmäktige i juni. Nu har ju styret skjutit upp budgetbeslutet för nästa år till oktober. Men taxorna är ändå färdigberedda så att säga. Så det är möjligt att man tar de här taxorna på ett fullmäktige sommar i alla fall för nästa år. Hur som helst så behöver den här taxan då justeras upp med ungefär 7% och det är ju ganska mycket. Men det här, det är inte så att kommunen gör någon vinst på det, utan det här följer då självkostnadsprincipen. Alltså de avgifter man tar ut ska täcka kostnaderna och inte mer. Man får varken göra underskott eller överskott i längden. Det finns ett antal skäl till det här och det är ökade driftskostnader i samband med matavfallsinsamlingen. Då. Entreprenadkostnader ökar. Och så kapitaltjänstkostnader också för den nya kretsloppscentralen. Alltså, vi ska ju bygga om den och den förväntar man sig då kommer vara färdig inom kort. Och då kommer det ju bli kapitalkostnader på den, alltså ränta, avskrivningar och sånt. Och det drabbar ju då liksom avfallskollektivet här.
Men du, alltså, det står ju så här att 2026 man ska bygga om kretsloppscentralen då i Vetterbo. Mm. Men redan 2025 alltså, ska man börja casha in pengar för det?
Ja, för det är förmodligen är det så att det redan genererats kostnader för den ombyggnaden. Alltså man planerar ju arbetet och det är detaljplaner och sånt här då. Så möjligen kan man ta ut en del av det innan nu då. innan den står på plats. Jag vet faktiskt inte hur det går till tekniskt, men till slut så kommer det generera en kostnad som måste ut på avfallskollektivet.
Då. Och Petterboda då, den, alltså jag är ju väldigt ofta där. Frekvent besökare på Petterboda.
Ja,
och har varit ganska mycket där den här våren. Och nu kan hända beroende på när man är där. Men jag tycker ändå att det funkar ganska bra. Men alltså, vad är det som man tänker att man ska göra då? Alltså, är det stora behov att man måste bygga om där?
Ja, alltså man vill ju få ett bättre flöde där faktiskt genom centralen. Jag tycker ju inte som du att det fungerar jättebra. Jag tycker att det är väldigt råddigt att komma dit. Speciellt om man har en släpkärra, alltså är det ett äventyr att ratta runt där och ta sig ut igen. Sen ska man ju bygga en till byggnad som är mer fokuserad på återbruk och sånt också. Så att det kommer ju vara lite nya funktioner också. Mm. Nya funktioner och flera fraktioner att dela upp avfallet i.
För när jag läste den här punkten så jag kan ju inte låta bli utan jag drog lite på vad säger man, smilbanden.
Ja.
För att alltså det som du säger, det ska vara självfinansierat då.
Ja, just det.
Och en punkt då som man anför varför man måste öka taxan, för att 7% är ju väldigt mycket.
Alltså, ja, det är liksom lite mer.
Har ni haft mycket diskussioner om det här?
Ja, det förekommer diskussion om det. Varför de här taxifinansierade grejerna, inte skattefinansierat utan det som är taxifinansierat, har en tendens att kanske klättra upp i pris lite mer än vad man kan förvänta sig. Det finns ju en långsiktig trend här. Så att det finns ju synpunkter på att det här borde vara en mer lite under lupp för effektiviseringsarbete.
Ja, det är ju något som KD också har skrivit.
Ja, de kanske har drivit det allra mest faktiskt. Jag kan inte göra annat än att hålla med. Så vi får se vad det nya styret gör för att ta tag i de här bitarna.
För det här är ju framåt, tänker jag. Och 7% år 2025, om det nu går som vi alla hoppas och som Riksbanken tänker, så då ska vi ju bara ha en inflation på 2-3%. Alltså, så det är ju väldigt mycket med 7%.
Ja, det är det ju faktiskt. Det är det. Ja.
Nej, men varför jag skrattar lite, det är ju liksom det här, för det står ju så här, ökade driftkostnader i samband med att ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen. Mm. Och då, alltså det här är lite grann som att matavfallsinsamlingen, den är ju gratis. Den kostar ingenting så, va?
Ja.
Men då är det som att ju fler som ansluter sig till det, då måste man ha igen kostnaden någon annanstans. Alltså det är lite så här, det vi förlorar på gungorna, det tar vi igen på karusellerna. Så
ja,
man ska tro att...
Det finns inga gratis luncher.
Nej, precis.
Det kostar ju förstås någonstans att hämta det här matavfallet också. Sen kan man säga att det är avgiftsfritt att lämna det, men det finns ju ändå kostnad för liksom den infrastruktur som krävs för att hantera det här. Sen måste det finnas en fördel också i slutändan. Man producerar ju ändå biogas och sånt där i slutändan. Så att, men på totalen så finns det säkert en kostnad i alla fall. Och det måste ju avfallskollektivet vara med och betala.
Men du, det här då så kallas för FPI, förpackningsinsamlingen.
Ja, just det.
Finns det fortfarande? För man har ju betalat några ören per varje mjölkförpackning och sådär. Och alla de här stationerna som man, jag tror fortfarande lämnar till. Liksom. Är det FPI som driver dem eller är det kommunerna som driver det nu?
Hur är det där nu? Det finns en ny lagstiftning på gång som gäller att det här, som säger att det här ska bli ett kommunalt ansvar. Nu har jag inte exakt datum för det. Kanske redan i år eller nästa år då. Och då kommer ju det förändras lite grann hur det hanteras. Sen kanske kommunen då lägger ut det på någon entreprenad någonting att hantera det här, det vet jag inte.
För vad jag förstår så de drar ju in massor av pengar liksom. Alltså kommer kommunerna få ta del av det här då? Eller?
Ja, om de tar över verksamheten så får de väl både intäkter och utgifter kan jag tänka mig.
Okej, okay. Ja. Jag tänker det är svårt att förstå. Jag tänker för det här påminner lite grann om den här diskussionen som var när kommunen höjde VA-taxan.
Ja, precis.
Ja. Och då kan jag erinra mig den intervju som var med hållbarhetsutskottets ordförande i Mitt i.
Okay.
Där då man sa så här att anledningen till att taxan höjs det är att nu har folk gjort av med mindre vatten därför att det har varit så dyrt att duscha och sådär. Och då måste man höja taxan på grund av det. Och så frågade reportern då, ja men om man då vill liksom försöka sänka sin taxa, hur ska man tänka då? Jo, då ska man göra av med mindre. Men då blir det ju liksom, ju mindre ju ramet, desto mer, då måste ju ändå kommunen höja, så att det känns ju verkligen som att, och det känns samma sak här, att ja, det är ingen idé ni sparar, för att det är ändå så att det blir dyrare.
För en enskild tjänar man ju på att spara förstås med vattnet då, men på totalen, så om alla sparar, så är det någon annan kostnad som åker upp lite.
Ja, precis, då måste man höja någon annanstans.
Ja, men liksom, när det gäller vatten, så är det ju främst det att vi är helt beroende av Stockholm Vatten för att köpa vatten, och där har det väl varit så att de har kanske underlåtit en del nödvändiga investeringar ett antal år för att säkerställa vår vattenproduktion då. Och nu när de görs, så åker ju priset upp för oss som köper vatten av Stockholm. Och det kan vi inte göra så mycket åt.
Nej, så är det ju förstås. Ja, vi får se hur det blir med det här då. Men som sagt, och det här, den här taxan, beslutas det varje år då?
Den beslutas varje år av fullmäktige.
Ja. Ja, så då får vi väl hoppas att nästa år så kanske det inte blir de här höjningarna i alla fall.
Ja,
då.
Det gäller ju att sätta fokus på det här och se om vi kan göra någonting för att effektivisera den del vi själva har kontroll över faktiskt. Mm.
Ja, då går vi vidare till nästa punkt då. Och då kommer vi ju in på det här med fastställande av ny nämndordning. Vad är det, Mats?
Ja, nu har man ju bestämt sig för att göra en så kallad omorganisation av nämndstrukturen då. Och då måste man ju bestämma att den ska träda i kraft också då. Och tanken är att den ska träda i kraft den sista maj, 31 maj 24. Det är ju snart alltså. Den stora förändringen som sker här, det är att man avslutar då stadsbyggnads- och hållbarhetsutskotten under kommunstyrelsen. Vi har haft tre utskott under kommunstyrelsen, nu tar man bort två av dem. Och lite grovt kan man säga att ansvarsområden för de här utskotten, de förs istället samman i en ny nämnd som ska heta samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Och den kommer bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare då. De kommer ju hantera de här ärendena som utskotten hanterar idag. Och till viss mån har ju utskotten då haft beslutande rätt. Vi kan ju skicka ut grejer på samråd till exempel i stadsbyggnadsutskottet då. Beslutande rätt, så allting måste inte upp till kommunstyrelsen. Och nu bryts det här ut, så att nu blir den här nämnden mera självständig för de här frågorna egentligen. Och då gör man så att man tittar över hela organisationen, och då betraktar man det som att egentligen alla nämnder berörs av den här omorganisationen. Det kan man ju ha lite olika synpunkter på, men övriga nämnder påverkas inte vare sig gäller innehåll eller antal ledamöter och så. Så att det blir egentligen samma lika. Av någon anledning har man då undantagit valnämnden för det här. Så att den kommer att vara kvar. Och det står inte handlingarna, men jag vet att man inte vill röra den på grund av att vi har ett förestående val.
Okej. Ja. Men i stort sett, om vi tar till exempel barnutbildningsnämnden.
Ja, det är samma lika allting. Alltså.
11 ledamöter, 11 ersättare. Ja, det är precis som förut i stort sett. Ja.
Ja, precis. Och sen kommer ju då, vi kan glida in på nästa punkt faktiskt.
Ja, så det blir kan det vi väl göra. Och den heter då återkallande av uppdrag i kommunstyrelsen, nämnder och utskott.
Ja, just det. Precis. Och då säger ju kommunallagen det att om man gör en omorganisation, så får man ju återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i de nämnder som berörs av omorganisationen. Här är ju självklart att de här två utskotten som försvinner berörs. Och så blir det ju en ny nämnd, och där ska du då välja sin nya ledamöter, och det görs ju på fullmäktige då. Så det är ingenting, de ledamöterna, vilka som ska väljas in, det behöver man inte bereda i kommunstyrelsen, så det går direkt till fullmäktige. Men sen väljer man också då att återkalla uppdragen för övriga nämnder också, med motivet att det då är en omorganisation. Nu blir det lite akademiskt, för att det finns ju en annan paragraf i kommunallagen som säger det att om det blir ny majoritet i fullmäktige och den majoriteten inte återspeglas i nämnderna, så har man bara av det skälet rätt att välja om nämnderna.
Okay.
Så att det här sammanfaller till stor del för nästan allting. Men av något skäl, det jag sa förut om EP-val, så väljer man att inte återkalla ledamöterna i valnämnden.
Men de här punkterna som vi pratar om nu, de kommer också upp i fullmäktige sen då? Är det så?
Ja, de här kommer också upp i fullmäktige. Men individerna som ska sitta på de här stolarna som blir lediga nu, det vet vi först på fullmäktige.
Just det, det hoppas. Det går inte via KS då, nej.
Nej, precis.
Ja, och då är nästa punkt då, reglemente för samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden. Och det är ju den här stora nya nämnden då, alltså där man slår ihop precis. Två utskott. Då.
Ja, och det blir egentligen en summa av de ansvarsområdena som fanns i SU och KU. Det kan säkert skilja på någon detalj, men dels är det samhällsbyggnadsfrågorna då, alltså detaljplaner och sådant. Sen är det hållbarhetsfrågorna som fanns i hållbarhetsutskottet förstås. Och där fanns också trafikfrågor och skötsel av allmänna platser, gatupark och sånt där. Och sen också det vi pratade om tidigare, vatten och avlopp och avfall och renhållning finns ju också då i den här nya nämnden. Så att det blir en hel del grejer att ta tag i för den nya nämnden.
Ja, ja.
Och det här, alltså jag måste säga att jag tycker att det är väldigt bra att det blir en ny nämnd egentligen. Jag tror vi pratade om det förut faktiskt lite grann.
Ja,
att det,
precis.
Det är lättare då, alltså... Förut så var de här buntade liksom under kommunstyrelsens paraply och det gör det att i sina utskott där får man bara sätta personer som också sitter i kommunstyrelsen. Så det blir väldigt begränsat vilka förtroendevalda man kan sätta där då. Och då blir det lite så att ska man sitta i kommunstyrelsen måste man också ha intresse för planfrågor och de andra typerna av frågor, driftsfrågor och sånt. Nu kan man dela upp det där så att kommunstyrelsen håller på med övergripande frågor och så kan man då låta de förtroendevalda som är intresserade av just stadsbyggnadsfrågor och hållbarhetsfrågor sitta i den här nämnden istället. Det här, jag föreslog faktiskt det här själv redan 2014, men
det är någon som har lyssnat till det.
Det var inte moget då, nej. Men till slut så.
Det är så. Ja, tids nog. Mm. Ja, och då kommer vi också till revidering, nästa punkt då, som är alltså revidering av kommunstyrelsens reglemente. Jaha, den ska också ändras då alltså.
Jo, därför att som sagt, utskotten låg ju under kommunstyrelsen förut och nu bryts de ut från kommunstyrelsen och då måste man ju spegla det i dess reglemente också.
Ja, just det.
Det är liksom analogt med förra så måste man förändra den också då.
Ja, jag förstår förstås. Ja, och då är nästa punkt då, revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ja, och likadant där är ju en konsekvens. Man hade ju delegerat vissa saker då till de här utskotten. Och det försvinner ju nu, utan nu kommer det liksom istället en delegation från fullmäktige så att säga, att hantera de här frågorna. Mm. Jag tror att det fungerar så.
Just det, och då kanske det är samma sak med nästa punkt då, som är alltså arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ja, och det blir en liten annan knorr då, för att vi nämnde ju aldrig det tredje utskottet som i princip då är kvar, kommunledningsutskottet. Men det byter i princip namn då till kommunstyrelsens arbetsutskott. Och då är det enda utskottet som kommunstyrelsen har. Där kan man hantera alla de frågor som kommunstyrelsen behöver ha ett beredande organ för att hantera först. Då hanterar man det i det här KSAU. Och det här KSAU, arbetsutskott, är ett begrepp som faktiskt används i de flesta kommuner. Det är vi som varit lite udda, haft ett kommunledningsutskott skulle jag säga.
Och hur många personer brukar sitta i det här arbetsutskottet?
Jag tror att det blir 9 där också. Så det är samma som i KLU.
Ja, just det. Och för oss som inte vet det då.
Ja.
Är det i stort sett de ordinarie ledamöterna då som sitter
det,
där?
Det behöver inte vara de ordinarie ledamöterna från kommunstyrelsen. Men för att sitta i det här arbetsutskottet måste man antingen ordinarie eller ersättare i kommunstyrelsen.
Mm.
Så att sitter du inte i kommunstyrelsen kan du inte sitta i dess utskott heller.
Nej. Ja, och nästa punkt då, det är sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott då.
Ja, ska man ha ett nytt utskott så måste man också bestämma sammanträdesdatum. Och det ser ut som att det första mötet blir först i september, skulle jag tro.
Mm. Så det blir ingenting innan sommaren?
Ja, det finns en möjlighet, men det var en liten stjärna på den. Det var att det skulle sammanträda vid behov. Mm. Jag gissar att det inte blir något sånt.
Nej. Och sen kommer vi kanske till en lite mer delikat punkt, nämligen revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
Mm. Ja, det här är något man måste bestämma också förstås. Om man nu inrättar en ny nämnd så måste man ju bestämma sig för vad det ska vara för arvoden i den nämnden. Så därför måste vi gå på det här med arvoden och ersättningar också. Men sen har man då passat på att föreslå en del andra arvodesförändringar också. Och det som jag ser som mest anmärkningsvärt här, det är ju det man har gjort när det gäller kommunstyrelsens vice ordförandes arvode. Där höjer man det väldigt kraftigt. Idag så är det arvoderat som en dryg halvtidstjänst på 55%. Och det gör man om till en heltidstjänst. Så räknar man pengar på det här så blir det en årlig höjning då på 430 000 kronor för den som har uppdraget. Och det är hela 87% mot vad det är idag. Så det är en ganska saftig löneökning då.
Och den här, både ni från Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet har ju kommit in med alltså reservationer då, eller särskilda yttranden med anledning av just den här punkten.
Det stämmer,
då. Ja. Men däremot så Vänsterpartiet då, de menar ju att det finns en tradition här i Tyresö där vi har, det har varit så att under många mandatperioder att man liksom, hur man fördelar arvoderna inom så att säga styret eller liksom till de förtroendevalda, det är ingenting som man brukar ha synpunkter på, för det bestämmer styret.
Ja, de har helt rätt i att det är styret som bestämmer det, så det här kommer ju inte ändras på. Däremot så tänker jag att som oppositionsparti har man rätt att ha synpunkter på vad styret håller på, men det är väl lite det vi tillför i oppositionen också. Sen för egen del så tycker jag att det här är inte alls motiverat. Alltså jag har ju faktiskt haft den här posten i över 9 år, i 3 mandatperioder i olika styren då. Och det har aldrig varit något problem att göra det här på jobbet på en halvtid då. Sen har jag själv då haft möjligheten att jobba nästan heltid med politik, men det är för att jag har haft en del andra uppdrag också. Men själva jobbet som vice ordförande i kommunstyrelsen anser jag är ungefär ett halvtidsjobb. Vi ställde ju frågan på kommunstyrelsen då om det hade tillkommit arbetsuppgifter eller något större ansvar med den här uppgiften då, den här rollen. Men det hade du inte. Och det var det som gjorde att jag faktiskt skrev den här reservationen.
För det, om jag läser här det Vänsterpartiet har skrivit, då menar ju ändå att de stödjer ju styret i det här fallet. Eller rättare sagt, de säger så här att vi har inga synpunkter på det här. Jag tror att de,
nej, det behöver man ju inte ha. Det är upp till dem förstås.
Precis. Men att man till exempel har ju minskat antalet kommunalråd nu. Det är 5 istället för 6. Och man också, det finns ju också den här sammanslagningen då av 2 olika utskott till en nämnd då. Och så då menar jag att totalen i ersättningar ändå är densamma.
Ja, jo, men det är helt riktigt. Alltså på slutsumman för den politiska kostnaden är densamma. Men man har gjort den här effektiviseringen i nämndorganisationen. Vi pratade om det, att man slog ihop utskott till en nämnd då. Och det är ju bra att man sparar pengar på det sättet och får effektivare. Man har ju också gjort en annan sak. Man har dragit ner arvoderna för byggnadsnämndens presidium. Alltså ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Det kan man också ha olika uppfattningar om. Jag tror att Centerpartiet tyckte att det var tveksamt. Jag hade ingen direkt synpunkt på det då. Men det jag konstaterat, om man då gör en sån här effektivisering, då skulle jag föredra att de pengarna kom Tyresöborna till del. Inte att man lägger dem på en omotiverad höjning för vice ordförande och kommunstyrelsen då.
Ja, nej, men precis. Och det här är väl, jag tänker som vanligt, en del i uppgörelsen om styret. För så har det ju varit även tidigare så att man så att säga betalar för att få, så att säga, hitta majoriteter. För att det var väl, jag tänker då när Centerpartiet kom med till exempel, så var det väl en del som var förvånad över att de fick en kommunalråds tjänst till exempel.
Ja, just det. Nu sa du någonting där, att man betalar för att skapa majoriteter. Det beror på vilken valuta man använder. Man kan ju så att säga, som ett stort parti kan man välja att avstå från poster till mindre partier för att man ska kunna bygga ett lojalt styre då. I det här fallet så använder man ju Tyresöbornas pengar skulle jag säga. Det är en annan sak.
Ja, men så är det ju alltid att det är Tyresöbornas pengar. Det finns ju liksom inga andra pengar. Jag tänker mer att man säger väl att det inte är någon skillnad mot förut. Liksom.
På totalen så, är det inte det. Nej, precis. Nej. Det är
så att, ja. Ja, och i den här diskussionen så kanske vi då ska förtydliga då, Mats, att du är ju liberal alltså. Och du har tillhört styret fram till nu, men kommer då i det nya styret som då tar vid här någon gång i slutet på maj inte att vara med längre. Ja, och sen kommer vi in på den här som kallas för regler för ersättares tjänstgöring. Och den blir ju också förstås ändring på då, utifrån att man har en annan majoritet nu.
Ja, just det. Vi kanske ska förklara vad det här innebär egentligen. Alltså med reglerna för ersättares tjänstgöring. Det är ju så att om alla ordinarie där så träder ju inte ersättarna in. Men om någon ordinarie ledamot är borta i en nämnd eller kommunstyrelsen, då måste man plocka in en ersättare. Och då kommer frågan, vilken ska då ersätta? Och då måste man ha ett system för det. Och det naturliga är förstås att om det finns ersättare från det egna partiet, då petar man in dem först. Men det är inte alltid det finns ersättare från det egna partiet eller att de inte är tillgängliga. Då vill man i alla fall att helst ska det tillträda en ersättare. Då kan det vara från något annat parti. Och vilket det partiet ska vara då, det spesar varje parti. Så man har liksom en prioriteringslista i vilken ordning ersättare från andra partier ska ersätta en själv då. Och det här är intressant för att en del partier har en ganska lång lista. Andra har kortare listor och tycker att om inte något från de här två, tre partierna kan gå in, då är det lika bra att stolen står tom. Det har varit lite diskussion om vad kommunallagen säger om det egentligen. Men det verkar okej att göra på det sättet att man inte har en komplett ersättarlista. Så har det varit ett
kommunalperiod. Så då blir det tomt då, som du säger.
Det blir tomt istället om det inte finns någon där. Nu tittar man i handlingarna så ser det lite konstigt ut för både Miljöpartiet och Liberalerna. Centerpartiet har bara sig själva på den ersättarlistan. Det beror på att vi tre partier är faktiskt inte färdiga med den. Så det får vi komplettera med till kommunfullmäktige.
Det kan bli ytterligare på dem.
Det gör det säkert. Ja.
Då kommer vi över till några årsredovisningar. Och nästa punkt då, som är alltså punkt nummer 13. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2023.
Ja, just det. Det är tre årsredovisningar här. Och för den som är intresserad av det här går du att titta på dem och se lite mer i detalj vad de har gjort. Men jag kan ju berätta lite om de här organen i sig och varför de finns och så här kanske istället, tänkte jag. Blir det bra?
Gör så.
Ja. Överförmyndarnämnd då, deras huvudsakliga uppgift är att de utövar tillsyn och kontroll över det vi kallar för förmyndarskap, godmansskap, alltså gode män och sånt då, och förvaltarskap. Och tillsynen, det går ju ut på då att de här personerna som är omyndiga eller myndiga som behöver stöd, de skulle ju kunna missgynnas ekonomiskt och rättsligt då. Och då vill man kontrollera att det här går rätt och riktigt till egentligen. Och den här Södertörns överförmyndarnämnd, den har sitt säte kan man säga i Haninge kommun. Och sen så fakturerar man då övriga fyra kommuner som är med i det här samarbetet. Och de här rullar runt ungefär 31 miljoner kronor om året, så det är inga jättepengar, men det är otroligt viktig verksamhet för de som är berörda av det.
Och om man har då god man eller överförmyndare, hur ersätts man av kommunen då, eller är det den personen som...
Det var en bra fråga där, men alltså om man är gode män får en ersättning från kommunen, så är det.
Ja, ja. Och här står det också att i snitt så har de här gode männen och förvaltaren, de har i snitt 4,9 uppdrag, står det, per person.
Ja, just det. Så att det är cirka fem personer alltså, som sköter ekonomin för det. Ja. Det beror ju på, alltså en del kanske lägger väldigt mycket tid på det här, en andra kanske har det som en liten fritidssyssla, va, extra knäck. Det ena är inte sämre än det andra.
Nej. Viktig funktion.
Mycket viktig funktion i samhället, ja.
Ja, och nästa punkt, det är också som sagt en årsredovisning. Det är årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2023.
Just det, brandkåren alltså, som vi brukar säga. Och här har Södertörn utökat lite grann, för det är alla Södertörns kommuner med. Men även Nacka och Ekerö då, så att det är en populär organisation att vara med i som fungerar väldigt bra. De jobbar ju då med bränder förstås, även olyckor, och de jobbar också förebyggande. Det här går runt på ungefär 400 miljoner kronor om året. Och målet är förstås att skapa säkerhet och trygghet i de här kommunerna. Och som du sa, jobba förebyggande då, arbete.
Och i princip så finns det en brandkår i varje kommun, är det så?
Ja, exakt hur många brandstationer vi har, det vet jag faktiskt inte. Men alltså, de är i ett nätverk så att de synkar ju där.
Ja, man hjälps åt.
Så att om det är hög belastning eller man rycker ut från ett ställe, då fyller de andra på. Liksom, så att man hela tiden ska hålla korta utryckningstider ifall det skulle tillstöta ytterligare en brand eller så.
Jättebra. Och nästa då, punkt nummer 15. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2023. Det undrar man ju vad det är då.
Ja, det här är samverkan då dels mellan tre kommuner, Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Men också mellan myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen då, Region Stockholm. Och det handlar ju då om att myndigheter ska samarbeta på ett effektivt sätt för att hjälpa personer som behöver stöd med att kanske komma ut i egen försörjning i bästa fall då, eller minska behovet av stöd. Omsättningen här ligger på ungefär 25 miljoner kronor om året. Och det har faktiskt minskat lite grann. Men man går ju runt på sin budget.
Ja. Men vadå? Det här är någonting ytterligare liksom i förhållande till Arbetsförmedlingen och de insatser som kommunen gör alltså för att få folk i sysselsättning?
Ja, alltså det är inte ytterligare, utan det är väl samordningen mellan de här myndigheterna så att det går smidigt till här.
Okay.
Det är liksom, det är inte bara Arbetsförmedlingen som på något sätt har ansvar för att folk ska komma i egen försörjning. Det ligger i kommunernas intresse också, annars betalar vi försörjningsstöd och sådär. Det ligger ju, de flesta kommuner har väl som mål att man ska öka egen försörjning då.
Ja, det är väl
jättebra. Minska antalet personer som har försörjningsstöd, det är ju en frihetsfråga om inte annat också. Mm.
Ja, sen kommer vi till en detaljplan. Antagande av detaljplan för Vidablick 4.
Ja, det är en liten frimärksplan, en fastighetsavstyckning, alltså en villatomt som blir två helt enkelt. Och så tittar man ju om det är möjligt, och här har man bedömt att det är det. Och då är det en ganska snabbt förfarande, man säger att man tar fram det med standardförfarande så att det blir antagande här i kommunstyrelsen, sen är det klart.
För först så ville man ju ta det här med begränsat standardutförande, men då var det sakägare som satt sig emot det här. Och sakägare i det här fallet, det kan väl vara grannar då antar jag?
Ja, det är typiskt grannar. Ja. Det kan vara myndigheter om det går ledningar och sånt där också i närheten, men oftast är det ju grannar förstås.
För en så att säga, bara en reflektion så där, det är ju liksom att det här är ju, precis som du sa, det är en frimärksplan, en skitplan ska man kunna säga. Alltså väldigt liten.
Inte för den det berör, nej, det är jätteviktigt förmodligen inte. Och även grannarna har säkert stora synpunkter på det här.
Ja, absolut.
Men en liten plan i alla fall.
Ja, det är alltså i förhållandevis är det ju en väldigt liten plan. Men ja. Man kan ju ändå slås av alla dessa dokument som ska till, alla dessa utredningar, geotekniska utredningar, checklista för prövning av barnens bästa, undersökning av miljöpåverkan, dagvattenutredningar, körspårsutredning och så vidare.
Ja, alltså, naturinventeringar.
Ja, alltså, det är ju lite som man nästan...
Ja, just det. Men det här styr köplan och bygglagen och det är klart, är det en liten detaljplan då kan ju en sån här utredning gå ganska snabbt och kanske ganska lätt att stöka av då. Men det blir ju som en checklista att man inte missar någon aspekt på en sån här fastighetsförändring då.
Men du som då ändå suttit i stadsbyggnadsutskottet, alltså det här är ju en lite större tomt då, inom, ska vi säga, inom Själsätra då, alltså ja, ganska nära Barnsjön då. Då vill de alltså stycka av och det blir tomten minst 900 kvadrat då. Men är det liksom vanligt att man tar till sig det här och liksom gör såna här frimärksplaner, att kommunen är positiv till det?
Ja, alltså vi ser ju inte något problem med att det blir flera villatomter och sådär om det är möjligt. Men alltså kostnaderna för det betalas ju av den som drar nytta av planen helt enkelt. Sen kan det ju vara av resursskäl ibland, kanske inte man kan få det gjort lika fort som man önskar. Men då kan ju kommunen också möjlighet att ta in konsulter för att genomföra såna här mindre planer. För att det ligger ju, alltså vi ska ju serva medborgarna med att kunna ställa upp och göra en sån här plan ganska fort egentligen. Sen även om det finns generella regler som säger att det är möjligt att stycka, så måste man göra en specifik bedömning i varje fall. Alltså ibland är det olämpligt att det kan vara extremt kuperat eller av andra skäl inte lämpligt att göra en styckning trots att det på liksom kvadratmeter i matematiken räcker till. Och det är det som förvaltningen gör en bedömning av. Och i slutändan så fattar vi ett politiskt beslut om det.
Men du, jag tänkte på en annan sak. Kommer du ihåg, det var ju någon här, det var inte så långt härifrån tror jag. Det var någon som gjorde någon avstyckning va? Och sen så har man byggt attefallare och helt plötsligt så blev det en BRF-historia av det där.
Just det.
Och det där var ju ganska, jag tror inte det var det som kommunen hade tänkt sig. Och framförallt inte grannarna. Du kommer ihåg den va?
Ja, det har förekommit på några håll, både i Tyresö och på andra håll också.
Ja, men det finns ingen liksom Eller kan man inte styra det? Eller
nej, man kan faktiskt inte styra det. För att när man har rätt att bygga ett hus, då har man alltid rätt att bygga ett för två familjer. Man kan ju bygga ett parhus. Det står ofta så att det är småhus för en eller två familjer får uppföras, någonting sånt där. Om det då är en byggherre som vill maximera antalet bostäder, då ser man ju till att bygga ett parhus. Och på vissa delar i kommunen så får man ju ha en annexbyggnad. På vissa håll är det garage, på andra håll kan man välja garage eller till och med ha ett garage med en bostad ovanpå. Det ser lite olika ut. Då får man ju en tredje bostad på samma fastighet. Och sen gör ju attefallsreglerna att man kan ju smälla upp en kåk på 30 kvadrat utan vidare till sen också. Då har man ju fyra bostäder på samma fastighet. Och har byggherren då en 2-3 fastigheter, då kan man ju komma upp i en 12 bostäder. Då har man ju en bostadsrättsförening rätt snart. Mm. Och det där kan inte kommunen reglera faktiskt. Och det är väl någonting som diskuteras lagmässigt där. Det är många kommuner som vänder sig mot det. Jag tror att det finns andra kommuner än oss som har större problem egentligen. Men det har förekommit här också.
Ja, precis. Och jag vet ju också typ i Bromma och Mälarhö. Alltså där man också har en väldigt, mer kultur, ja det är inte kulturskyddat men det är liksom väldigt enhetlig bebyggelse, så kanske man har ännu svårare att liksom ta till sig det här.
Ja, alltså det behöver inte alltid vara dåligt med den typen av bostadsrättsföreningar, men det intressanta är att kommunerna har ingen kontroll över. Nej. Och det frågan är då, ska kommunerna få ha lite mer kontroll över det här eller ska det vara som det?
Nej, och det är klart, det är om det här att påverka grannar också, det är väl det som är.
Ja, men så är det alltid. Alltså, plan- och bygglagen ska ju ta hänsyn både till den som vill bygga men också de grannar som finns i närområdet.
Ja, då tar vi nästa punkt då. Och det är tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2025.
Ja, vi har ju ett sånt här råd i kommunen, kommunala tillgänglighetsrådet. Och de har en arbetsgrupp som har tagit fram en tillgänglighetsplan för 2025. Och den här jobbar man ju inte på egen kammare med, utan man jobbar ju tillsammans med förvaltningarna, och så finns det ofta tillgänglighetsansvariga personer i förvaltningarna. Så tar man fram den här planen. Och det här är ju, alltså man börjar inte från ett vitt papper varje år, utan det här är en vidareutveckling av förra årets tillgänglighetsplan. Och så vill man ju få in då de åtgärder som man ser prioriterade när det gäller tillgänglighetsanpassning och sånt i de olika nämndernas verksamheter. Så att det brukar vara så att man antar den här planen och så ger man uppdrag till nämnden att, liksom att beakta den när man gör sina egna planer sen. Vissa saker kommer med, andra saker kanske får vänta till nästa år och sådär. Så det är väl alltid. Men här är i alla fall tillgänglighetsplanen.
Mm. Och sen har vi nästa punkt. Ja, vi börjar komma mot slutet här nu. Och det är ju punkt nummer 18. Kommunstyrelsens delegationsbeslut.
Ja, precis. Alltså, delegationsbeslut sker då när kommunstyrelsen överlåter sin beslutande rätt till ett utskott som jag pratade om tidigare, kanske till dess ordförande eller tjänstemän då. Och då finns det en delegationsordning, och när man då tar beslut i enlighet med den här delegationsordningen, då ska man ju anmäla dem till, i det här fallet, kommunstyrelsen i efterhand då. Så här listar man upp då de delegationsbeslut som har fattats sen senaste sammanträdet. Det var inget jättespeciellt nu, men det som väckte uppmärksamhet på mötet var att det var hela fyra stycken avgångsvedlag här på en gång. Och det är lite ovanligt. Det är klart att det blir avgångsvedlag av och till, men fyra stycken som redovisas på samma gång var lite speciellt. Vi har ingen insyn i exakt vilka personer och varför man får de här avgångsvedlagen, utan de redovisas ju bara som att det har skett här i kommunstyrelsen. Det är en förvaltningsfråga här.
Och sen ser jag här att det är en förening, Ängarna tillsammansodling, som ges tillstånd att genom brukaravtal bedriva odling på allmän platsmark. Det är lite spännande.
Ja, det är lite spännande. Den missar jag faktiskt när jag läste igenom här. Ja. Har du tittat mer på den? Eller?
Ja, nej, det står bara Petterboda gårdsväg, Krusboda torp. Ja.
Ja, det är där runt Krusboda torpet i Vättingestråket då. Och sen Petterboda gårdsväg, det är på Ängarna där.
Ja.
Vi brukar väl säga Fårdala Ängar, kan jag tänka
mig. Ja, men det är lite kul.
Ja, men det är lite kul. Då utnyttjar marken till lite odlingar också.
Ja, hoppas att det blir bra bara.
Ja, det blir säkert. Ja. Det är säkert väldigt engagerade människor.
Ja, precis. Nej, jag tänker, vi måste ju till med sånt med vatten. Och, alltså, det är ju inte bara liksom.
Nej, det är lite infrastruktur som krävs också. Ja. Så är det.
Men sen har vi den sista punkten, kommunstyrelsens meddelande.
Det fanns en del grejer där. Jag tänkte ta det. Kanske övergripande mest viktiga, det var ett cirkulär från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Där har man då tittat på kommunernas planeringsförutsättningar för åren 24-27. Det här är ju jätteviktigt för de som ska sitta och göra budgeten nu då. Så nu finns det en ny prognos för skatteunderlaget. Det finns en ny pensionsprognos till exempel. Och som har räknat på den här preliminära kostnadsutjämningen för nästa år. Vi har ju ett sånt här kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna. Och då vill man gärna veta på förhand vad man tror att hur det kommer att slå. För allt det här påverkar ju budgetmöjligheterna då. Och lite andra LSS-utjämningar är också en sån här kostnadsutjämningseffekt som finns. Sen tittar man ju på vilka löne- och prisförändringar man ser för regionen. Alltså typ lite inflationssiffror då. Hur prisindex rör sig och hur det påverkar kommunernas verksamheter och så. Så det här är liksom för som planeringsunderlag för kommuner. Det är ganska viktigt här. De reviderar här då och då, men nu verkar det ha en väldigt gedigen sammanställning och det gäller ju för 4 år här.
Och du pratar om det här med utjämningsbidrag. Hur ser det ut för Tyresö till exempel?
Du menar om vi går plus eller minus?
Ja,
där?
Just det. Ger vi eller får vi?
Nej, jag tror faktiskt att vi får lite plus där. Alltså, men det beror lite på vad man ser. Det beror på vilken befolkningsprofil vi har också.
Ja,
det kanske är så att vi tycker att vi borde få lite mer. Men så är det inte nu i alla fall. Alltså det där är en ständig fråga. Det här kostnadsutjämningssystemet. Det är otroligt komplexa modeller. Och det är en hel yrkeskår tror jag nästan, som jobbar med att ta fram och trimma de här modellerna så att det ska bli så rättvist som möjligt.
Och sen har jag hört någon gång att det lönar sig inte för kommuner att ha folk som har höga löner, utan det som är bra för kommuner det är att ha folk som kostar lite. Kan det stämma?
Ja, jag är inte tillräckligt insatt i det faktiskt, men det är nog allmänt sådär att i Stockholm så betalar vi ut till resten av landet i stor utsträckning.
Ja, precis, ja. Förstås. Så är det. Ja, ja. Men så är det.
Ja, sen fanns det en på slutet där, en intressant sak också. Det är det de har gjort om reglerna för lite grann hur man får disponera den här resultatutjämningsreserven. Mm. Den har vi fyllt på till vårt max där på 150 miljoner. Mm. Och nu har man faktiskt tagit beslut att man inte ska ha sån här resultatutjämningsreserv än längre då. Men de pengar som sitter där, de kan användas på olika sätt fram till 2033. Och efter det datumet, då tror jag väl att de där pengarna bara går in i kassan rakt då.
Jaha, jaha. Och så vad blir det då? Nej, då blir det inte någonting då?
Men då minskar väl låneskulden kanske lite då.
Men jag tänker om man inte kan resultatutjämna liksom, eller?
Ja, förmodligen ersätter de det med någon annan modell som jag inte
känner
till.
Så, ja,
men,
ja.
Men vi har ju fyllt på våra lader till max och då finns de där pengarna, det är ju bra att ha. Så att ekonomin är ju väldigt stabil just nu faktiskt.
Ja. Och alltså det man ändå slås av tycker jag, när man tittar på de här listorna med alla cirkulär och tjänsteutlåtanden och rapporter och statistik och tjänsteskrivelse, det är ju att det är ganska komplext att vara kommunchef, tänker jag.
Ja, det är ju, en kommun är ju en komplex och stor verksamhet alltså, så att det gäller ju en bra kommundirektör.
Ja, precis. Och som har bra medarbetare och som var
absolut.
Ja. Ja, det är verkligen alltså. Det är mycket, mycket att hantera.
Det är mycket att hantera och det är mycket lagstiftning och regler kring det här också som man ska följa. Och sen har vi politiker då, som lägger oss hela tiden också.
Precis. Så är det. Balansen mellan politik och tjänstemän. Ja, tack så mycket Mats Lindblom för
tack
idag.
För det.
Och det här var alltså kommunstyrelsens ärendelista per den 7 maj 2024. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman.